Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Welcome now, återigen. Vi fortsätter att gå igenom samma bok, 99 hadither från Imam Sa'di, rahimahullah ta'ala. Och idag ska vi försöka att läsa de sista haditherna i boken. Och vi är på hadith 92. Så att ungefär, vad blir det? Det blir 7 stycken hadith ska vi försöka hinna med idag, inshallah och ta'ala. Sen är vi färdiga med den här boken. Hadith 92. Berättas från Aisha radiallahu anha, där hon sa att Hind bint Utba, som var gift med Abu Sufyan, kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och hon sa: ja Rasulullah, Abu Sufyan, alltså hennes man, är en man som är snål. Han ger inte till mig vad som räcker för mig och mina barn, förutom om jag eller jag blir tvungen att ta från hans pengar utan att han vet om det. Har jag rätt att göra detta? Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ta från hans pengar vad som räcker för dig och för dina barn på bästa sätt. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och Imam Sa'di säger att det finns många lärdomar från den här hadithen. Hind radiallahu anha var då gift med Abu Sufyan. Och mannen i islam är ju den som är försörjningsskyldig. Han är den som är försörjningsskyldig. Man förstår och lär sig av denna hadith att mannen är försörjningsskyldig. Och det finns också andra bevis på det. Men den här hadithen används också som ett sådant bevis. Att mannen är den som ska försörja frun och barnen. Okej? Okay. Så han, yani, gjorde inte riktigt det som han skulle göra. Så hon var tvungen att ta pengar utan hans vetskap. Och profeten av islam godkände detta och sa: ta bil ma'ruf, yani på bästa sätt, så mycket som du och dina barn behöver. Det som är lagom för dig och dina barn. Det finns många lärdomar i den här hadithen. En lärdom är att det är tillåtet vid vissa tillfällen att baktala en människa. Eller riba, som egentligen är haram i islam. Eller hur? Man får inte baktala muslimer. Och riba, baktal, är att man nämner någonting om en muslim bakom ryggen som han egentligen skulle ogilla. Även om det är sant. Du säger: den här personen är lat, den här personen är snål, den här personen... Det är baktal. Men det finns vissa tillfällen då det är tillåtet och det blir som ett undantag. Och ett av dem är om personen är förtryckt, säger sheikhen. Eller personen söker en fetwa. Då är det tillåtet att tala, yani, ut med där behovet finns. Inte mer och inte mindre. Så får man nämna. Taib. Som här till exempel, hon nämnde någonting som han säkert inte skulle vilja att man sa om honom. Att han var shahir. Att han inte gav henne det hon behövde. Men hon var i en trängd situation för henne och hennes barn och behövde svar på den här frågan. Och då var det tillåtet för henne att nämna den här bristen. För hon sökte ett religiöst utslag i sin fråga. Och samma sak ulema säger om en person är madlum, han är förtryckt. Och han går till den muslimska domstolen och säger att den här personen tog mina pengar. Den här personen är falsk, den här personen lurade mig och så vidare. Jag vill ha mina rättigheter. Du nämner hans brister, men för att få dina rättigheter, då är det tillåtet. Du gör det inte för att kränka honom eller för att få honom att framstå som dålig, utan för att du vill klargöra din sak. Så det här är en lärdom man kan ta från den här hadithen. Och den andra lärdomen är den som vi nämnde, att det är wajib, obligatoriskt för mannen att försörja sina barn och hans fru. Mannen är försörjningsskyldig i islam. Och här så sa han då att hon fick ta vad som räcker för henne och hennes barn. vad som räcker för henne och hennes barn. Gärna inte ta mera än vad behovet kräver. Utan att han vet om det så får hon ta pengar för att köpa mat och liknande, kläder och det som behövs i hemmet. Vi går vidare till nästa hadith. Och den hadith som berättas av Abi Bakr radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La yahkumu ahadun baina ithnain wa huwa ghadban." Muttafaqun alayh. Det är inte tillåtet för en man att döma mellan två andra när han är arg. Och den här hadithen är i Bukhari och i Muslim. Den här hadithen lär oss en viktig sak när det kommer till att döma mellan folk. Och det, du kanske säker mig, jag är ingen domare. Eller hur? Men det kan hända, vi är alla dumma. Det kan till exempel vara en sån sak som att du dummer mellan dina barn, de tjafsar. Då är du dummare. Du dummer mellan två bröder. En man och hans fru. Som tjafsar, de har en tvist. Och du ska dumma mellan dem. Då måste man dumma med rättvishet. Man måste vara rättvis när man dummer. Som Allah har beordrat i Koranen. Så gott man kan, man ska höra båda sidorna, kolla på deras argument och döma ut med Koranen och Sunna. Men det finns vissa saker som man ska tänka på som domare, ganska mycket. Och en av de här sakerna är att man får inte döma när man är arg. Varför får man inte döma mellan två personer när man är arg? Vad säger ni? Vad är visheten bakom detta? På vilket sätt påverkas man?
Man kanske dömer hårt eller fel.
Varför då? Varför?
Man tänker inte klart.
Nej, man tänker inte klart. De lärde sig att el-ghadab yughatti al-aql. Ilska täcker förståndet. Gör att man inte kan tänka klart. Och till och med, det kan vara så att man nästan förlorar förståndet. I tillstånd av ilska. Det kan vara så. Och därför gör ibland folk saker som de sen inte ens minns att de har gjort när de är arga. Det är som att de vore påverkade av någon drog. Och därför finns det till exempel, de lärde har diskuterat en person som blir så arg att han inte vet vad han gör och skiljer sig från sin fru. Räknas den här skilsmässan?
Nej.
Den korrekta åsikten är att inte räknas. Profeten Alisam, han sa la talaqa fi idlaq. Och kan man kalla att det finns ingen talaq, ingen skilsmässa när förstånden har låst sig. Det räknas inte. Det är som pennan i luft. Så att ilska kan få personen att förlora förståndet. Han vet inte vad han gör. Shaitan tar över honom. Han kokar. Det är som ulema säger, ilska är som en kolbit som shaitan får att koka inom människan. Tills ögonen blir röda, ansiktet blir rött. Och han gör dumma saker som han sen ångrar. Och hur många dumma beslut har inte fattats i ett argt tillstånd? Jättemånga. De säger jag skilde mig, jag gjorde så och så och så, tog sönder och gjorde massa saker i tillstånd av ilska. Och därför så var från profetens råd alaihissalam till sahabi som frågade, han sa bli inte arg, bli inte arg. Viktigt råd. Muslimen ska inte bli arg. La taghdab, la taghdab. Undvik det som gör dig arg. Ge dig inte in i tjafs, argumentation. Saker som gör dig arg, håll dig borta från dem. Personer som gör dig arg, håll dig borta från dem. Och om du blir arg, vilket händer, det är mänskligt. Då finns det vissa steg man ska ta, som vi har nämnt tidigare i den här boken. Vad ska man göra om man blir arg för att bli av med ilskan? Nej, du var först.
Man ska sätta sig, man ska ligga ner, man ska göra
alltså, om man står upp, om man blir arg, sätt dig ner. Om du fortfarande är jättearg och kokar, lägg dig ner. Eller du kan gå och göra wudu också. För wudu kyler ner den här ilskan. Vad kan man också göra?
Dricka vatten.
Söka skydd från shaitan. Säg, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. För ilska kommer från shaitan. En annan viktig sak som jag har nämnt. Och det är att vara tyst. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa om någon av er blir arg så ska han vara tyst. För chansen att han säger någonting dumt är väldigt stor. Så var tyst, man blir arg. Och döm inte mellan folk när du är arg. Och här finner vi också en annan viktig sak. Om en man och en fru bråkar och någon av dem är jättearg, är det då passande att de sätter sig just den här stunden och försöker att prata om vem som har rätt och fel? Nej, det är inte passande. Förstånd är inte riktigt där. Vänta tills ilskan lägger sig. Sen kan ni prata. Men om man är arg, man kommer nästan garanterat att säga dumma saker som man sen ångrar. Så tänk på detta. Att man är tyst. Man pratar inte när man är arg. Den här hadithen säger att man ska inte döma mellan folk när man är arg. Vare sig i religiösa saker eller i världsliga saker. För att när man är arg så kanske det händer att man då inte kommer att uppfatta vad som är rätt och fel i den här tvisten. Och det viktigaste när man dömer mellan folk är ju just att komma fram till vad som är rätt. Vilket kan vara svårt om man är arg. Vi lär oss också från den här hadithen en annan sak som ulemaerna här nämner. Och det är att om ilska gör att man inte tänker klart, om man inte ska döma mellan folk när man är arg, då ska man inte heller döma mellan folk om det finns någon annan orsak som gör att man inte kan tänka klart. Genom det är underförstått. Som till exempel att man är jättetrött. Att du sovit på 24 timmar eller på resande fot. Och någon kommer säga, tjech, kan du döma mellan oss? Ja, det är helt borta. Nej, tyvärr. Kom tillbaka imorgon, jag måste sova. Det är inte taskigt, det är inte fel, utan det är rätt. Eller du är jätteledsen. Domaren som ska döma är jätteledsen. Hans familj dog eller någonting i en bilolycka. Alltså, han är jätteledsen. Ska du då gå till honom och säga, kan du döma mellan oss? Direkt. Eller låta honom, yani, låta den här sorgen lägga sig. Eller de ser också en överdriven glädje också. Låt honom lugna ner sig först. Eller hunger eller törst. Han har inte ätit på flera dagar till exempel. Han tänker inte klart. Och så vidare. Så det viktigaste är att man ska tänka klart. När man dömer mellan folk. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Som berättas från Amr ibn Shu'aib, från hans far, från hans farfar, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Kul washrab walbis wa tasaddaq min ghayri sarfin wala makhila." Här säger profeten sallallahu alaihi wasallam: "Ät, drick och klä er och ge sadaqa, så skänk pengar till behövande utan slöseri och utan makhila." Vad kan man säga? Show off, att man vill visa upp sig. Att skryta. Utan att slösa och utan att skryta. Ja. Den här hadithen lär oss en jätteviktig princip. Och det är att de här rikedomarna som Allah har gett till människorna, pengar, kläder, mat och liknande, ska inte missbrukas. Man ska ta en medelväg. Och man ska inte slösa och använda dem på ett felaktigt sätt. De är gåvor från Allah och Allahs gåvor ska inte missbrukas och slösas bort på ett felaktigt sätt. Eller på ett skadligt sätt. Ja. Och han säger här, sheikhen, att Allah subhanahu wa ta'ala har förmanat oss att sträva efter att tjäna vårt uppehälle och rikedom på ett tillåtet sätt. Och på ett nyttigt sätt. Och när man arbetar så ska man jobba på bästa sätt. Och inte vara lat. Läkesel. Och inte heller el inhimak. Att man överdriver när man arbetar. Det är viktigt. Islam är en religion där man tar medelvägen. I allting. Så att man ska inte vara lat och säga, men jag jobbar 3 timmar i veckan. Och hallas, du har inte råd att betala hyran. Du har inte råd att köpa någonting. Du har skulder och så vidare. eller när du jobbar och du bara sitter och chillar hela dagen. Det går inte. Utför ditt jobb, var inte lat. Men överdriv inte heller med att du överbelastar dig själv. Eller som vissa, mashallah, jobbar 7 dagar i veckan från morgon till kväll. Och tar semester en dag om året kanske. Vad händer? Han blir utbränd, eller hur? Och det är som att han har gjort dunja till sitt viktigaste mål. Vad är hans tid till religionen, till Allah, till familjen? Finns inte. Utan det är bara att samla på sig pengar som räknas för honom. Det är också fel. Det är också överdrift som islam inte har uppmanat till. Han säger också att man också ska undvika förbjudna pengar. Dåliga pengar. När man jobbar så ska man undvika att tjäna haram pengar. Man ska alltid försöka att tjäna pengar som är halal. Och det här är en jätteviktig fråga, speciellt för oss som bor här i Sverige. När du läser Arbetsförmedlingen, tidningen, sorterar bort hur många procent av jobben. Haram, 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 eller hur? Jättemycket. Det är svårt. Jag vet att det är svårt, jag säger inte att det är lätt. Men man får försöka att hitta ett jobb som är halal. Och att utbilda sig i en utbildning som leder till ett halal jobb. Vissa människor, Allah yahdihim, vad gör de? De tar en utbildning till revisor eller till någonting som garanterar att du kommer jobba med haram. Varför tog du den här utbildningen för? Om du inte har planer på att jobba utomlands i ett muslimskt land, det är en annan sak. Men tänk på det här i Sverige, att man försöker ta en utbildning som är bra, som leder till ett halal jobb. Så att man kämpar och försöker att eftersträva detta. Han säger sen också, när man då väl har tjänat pengar så ska man då skydda dem och använda dem på bästa sätt. När det kommer till mat, dryck, kläder och det som människan behöver. När man försörjer sin fru och sina barn och så vidare. Att man inte slösar och inte heller är snål i de här sakerna. Man ska inte slösa och man ska inte vara snål. Som Allah har sagt, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Att de som när de spenderar varken slösar eller håller tillbaka, utan de har en medelväg mellan detta. Och det här är rättvisa när det kommer till att spendera. Att man tar medelvägen. Man är inte snål och man är inte slösaktig. Och på så sätt kommer man att upprätthålla sin ekonomi. Och den här hadithen är alltså en jätteviktig sak. Speciellt idag också. Man ska inte slösa när det kommer till mat. När det kommer till dryck. Och när det kommer till kläder och liknande. Eller till att skänka pengar. Idag finner vi mycket slöseri. Just beträffande mat och dryck. Att folk köper jättedyra saker. Och folk äter för mycket. Det är den här tidens största hälsoproblem. Är inte att folk svälter. Det är att folk äter ihjäl sig. Eller hur? De sjukaste av länder, det är inte som det var förr i tiden, något land i Afrika. De sjukaste länderna är vart? Det är USA. Det är de här länderna som har det bra. Där folk äter och dricker för mycket. Har ni sett dem med supersize? Läsk som är, mashallah, lika stora som barnen nästan. Subhanallah. Vissa dricker massor. De äter ute och hamburgare och fried chicken. Och jag vet inte vad händer? Diabetes och sjukdomar och övervikt och så vidare. Det är också fel, islam. Muslim ska ta vara på sin hälsa, kroppen. Inte slösa och inte heller vara snål. Och samma sak. Man ska inte slösa mat och dryck. Och inte heller skryta. Det här handlar också om till exempel när man får gäster. Vissa slösar. Speciellt i Ramadan. Han bjuder folk. Mashallah, han har så mycket mat. Det räcker till 20-30 personer fast de är 2-3 personer. Och sen vad händer med maten? Papperskorgen. Är det halal? Haram. Eller ännu värre om han vill skryta. Han vill visa upp sig, kolla vad jag kan betala. Det är machila. Det är också inte tillåtet. Och samma sak med kläder. Man ska inte heller slösa när det kommer till kläder. Och det här är också någonting skumt idag alltså. Du ser folk som här, man blir chockad. T-shirt för 800 kronor. Eller hur? Jeans. Vad säger du? Det finns jeans för 2-3 tusen, eller hur? Ajib. Och jag blir förvånad. På min tid, det dyraste det var 700-800 nu. 2-3 tusen kronor för ett par jeans. Ajib, eller hur? Och det finns massa kläder som Allah al-Mustaan vad de kostar. Det är inte tillåtet. När det faller in under slöseri. Och inte heller att ha kläder med avsikten av att skryta. Alltså om din avsikt är att visa att du är någon speciell person med kläderna. Skryta. Och tro dig vara bättre än andra människor. Då är det inte heller tillåtet. Det faller också in under libas och shuhra. Kläder för att yani, stå ut bland resten av människor. Ska man också undvika. Den här hadithen som Sheikh Abdelazak nämner visar för oss att grunden i mat, dryck och kläder är att det är halal. För Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa kulu wa shrabu, men ät och drick och klä er. Så länge det inte är slöseri eller skryt. Så grunden i mat och dryck och kläder är att de är halal. Allah säger att det är han som har skapat allt på jorden för oss. Så grunden i mat och dryck och kläder är att de är halal. Förutom de saker där det har nämnts i islam att de är haram. Till exempel män får inte ha på sig silkeskläder. Män får inte klä sig med guld. Ja. Ät och drick. Nej, men ät och drick inte haram. Du får inte äta gris, du får inte dricka alkohol och så vidare. Men generellt, yani, grunden är att saker och ting i dunya är halal. Förutom det som då finns ett bevis på att det är förbjudet. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Abi Dharr radiyallahu anhu. Där han sa att man frågade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och sa, ja Rasulullah, vad säger du om en person, en man som gör goda gärningar och folk tycker om honom för detta och de prisar honom för detta? Ja, finns det något fel i detta? Och då säger profeten alaihi salam, tilka ajil bushra al-mu'min. Det här är den troendes påskyndade belöning. Och denna hadith finns i muslim. Ja. När en muslim gör en god gärning, till exempel inshallah om en timme ungefär, vi ska be, eller hur? Vem ber vi för? Allah. Om 10 dagar inshallah vi ska fasta, vem fastar vi för? Allah. Du skänker pengar till fattiga för Allahs skull och så vidare. Allt gott du gör, gör du för Allahs skull. Och du vill inte ha någonting av folk. Du vill ha din belöning av Allah. Taib, du vill ha din belöning av Allah. Och det här var någonting som var förstått av sahaba. Att allting vi gör, gör vi för Allahs skull. Men vad händer om vi får någon påskyndad belöning i dunia? Med att folk uppskattar det vi gör. Och prisar oss för det vi gör. Och älskar oss för det vi gör. Finns det något fel i detta? Går det här emot att vi har gjort gärningarna för Allahs skull? Nej. Profeten al-Islam säger nej. Det här är från Allahs påskyndade belöning till de troende i detta liv. Mashallah. Och han nämner sheikhen att det finns, man kan säga, 2 belöningar för goda gärningar. Det som kallas för bishara. Glada budskap, belöning. Och det är belöningar i detta liv och i nästa liv. När man gör goda saker som muslim så belönas man både i detta liv och i nästa liv. Mashallah. Och han nämner till exempel att från de goda belöningarna som man kan få i detta liv och som också tyder på, här kan man också se en viktig sak, säger sheikhen, tecken på att Allah älskar dig. Tecken på att det här är en belöning från Allah och att Allah har velat dig väl i dunia. Det är till exempel att Allah underlättar goda gärningar för dig. Allah vägleder dig till goda gärningar och gör det svårt för dig att synda. Och när du gör goda gärningar, han får dig att njuta av dem. Och de känns lätt. När du ber, mashallah, du vill be. Och du njuter av att be. Och du mår dåligt om du skulle missa bönen eller inte kunna be. Det här är ett gott tecken på att Allah vill dig väl och att Allah belönar dig redan i detta liv. Och de här belöningarna i detta liv, inshallah, tyder på att man inshallah kommer att belönas också i nästa liv. Det är ett gott tecken att man är på rätt spår. Förstår ni? Så det här är ett tecken på att Allah älskar dig och att Allah vill dig väl. Att Allah underlättar det goda för dig i detta liv. Taib. Nam. Han nämner också här från belöningarna av goda gärningar i det här livet är också att man blir älskad av de troende. En person som gör gott, han är generös, han delar alltid med sig, han hjälper alltid folk. En broder som alltid ställer upp, syster som alltid ställer upp, som alltid är ärlig till exempel, generös. En person som studerar islam, lär ut islam och folk uppskattar det han gör. Allt det goda han gör. Han är alltid i moské, mashallah, han ber alltid sunna. Folk uppskattar det han gör. Och prisar honom för det han gör. Och älskar honom för det han gör. Det här är en påskyndad belöning i detta liv. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: Inna alladhina amanu wa aminu salihat sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. De som gör, eller de som har tro och gör rättfärdiga gärningar, goda gärningar, de kommer ar-Rahman, yani Allah, att göra älskade. Allah kommer att älska dem och Allah kommer att göra så att de blir älskade av människor. Mashallah. Det är en påskyndad belöning. Att en person, subhanallah, Allah azza wa jall, bestämmer att den här personen ska bli älskad av folk. Och ni har säkert hört den vackra hadithen där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att om Allah älskar en människa så ropar han efter Jibril eller till Jibril och säger: Jag är Jibril, jag älskar den här människan, så älskar honom. Och då så ropar Jibril ut till alla änglarna i himlen: Allah älskar den här människan, älskar honom. Och de älskar honom. Och sen så sa profeten alaihissalam: Och yuj'alu lahul qubulu fil ard, och kama qal, att Allah kommer att göra honom älskad av människor på jorden. Han kommer få acceptans. Folk kommer att tycka om den här människan på jorden. Och om Allah hatar en människa, totala motsatsen. Ja, Jibril, jag hatar honom, hatar honom. Och Jibril hatar honom. Och Jibril ropar ut till änglarna i himlen: Allah hatar den här människan, hatar honom. Och de hatar honom. Och sen blir han hatad av människorna på jorden. Så subhanallah, det här kan man ibland känna att du träffar en broder, han är mashallah väldigt from, och ditt hjärta direkt klickar. Wallah, jag tycker om den här personen för Allahs skull. Det är ett gott tecken, mashallah. Och a'udhu billah, motsatsen. Träffar en människa som syndar och han är ond och han högmodig och allting, direkt du hatar honom. Det här är ett dåligt tecken. Så är man omtyckt av människor, alhamdulillah, det är ett gott tecken. Är man hatad av människor, så är det ett dåligt tecken. En annan belöning som man också då får i detta liv, al-thana'ul hasan, att folk talar gott om dig. Folk talar gott om dig. Varför? För al-mu'minina al-mu'minuna shuhada Allahi fil ard. För de troende är Allahs vittnen på jorden. Om folk talar gott om dig, så inshallah är du en människa av gott. Och om folk hatar och talar dåligt om en människa, så är människan gärna för det mesta dålig. Det är också ett annat sak som man ska tänka på. Om folk, du har ett gott rykte bland folk, folk prisar dig, alhamdulillah. Om folk däremot varnar för dig, förbannar dig, ogillar dig, talar illa om dig, så är det någonting negativt. Tyder på att finns problem igen. En annan påskyndad belöning man kan få i detta liv är sandrömmar, ru'ya salihah, som man ser om sig själv eller någon ser den om dig. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: det finns ingenting kvar från uppenbarelsen. När jag har dött, tar uppenbarelsen slut. Förutom El Mubashirat. Ger ni glada nyheter. Sanndrömmar. Som den troende ser om sig själv. Eller någon ser en sanndröm om honom. Det är också ett glatt budskap. Och en påskyndad belöning i detta liv. Att en muslim ser sig själv i en dröm. Någonting positivt. Kanske ser sig själv i paradiset. Ser sig själv tillsammans med någon av Allahs profeter. Ser sig själv i moskén. Ljus kommer från ansiktet och han läser Koranen. Någonting väldigt vackert. Det är en bushra. Inshallah. Eller någon ser det om honom. Han säger brorsan, wallah, jag såg dig i paradiset i drömmen. Jag såg dig tillsammans med profeten Muhammad alaihissalam i drömmen. Till exempel. Det är mashallah. Vilken nyhet, eller hur? Det gör människan glad. Inshallah, det tyder på någonting gott i detta liv och i nästa liv. Det är också en påskyndad belöning. Han säger också en annan påskyndad belöning i detta liv. Är att Allah subhanahu wa ta'ala bestämmer någonting som du kommer att tycka om. Eller någonting som du kanske ogillar, men det leder till någonting bättre i slutändan. Allah azza wa jalla bestämmer för dig någonting du tycker om. Du får ett jobb som mashallah, dörrar öppnas, halal, du kan gå på fredagsbön, du kan be och så vidare. Alhamdulillah, ett gott tecken. Eller Allah bestämmer för någonting för dig som du ogillar. Men i slutändan så är det bättre. Det där jobbet som du ville ha, du fick det inte. Någon annan fick det. Och när han säger subhanallah, sämsta jobbet. Jag kan inte be, jag kan inte gå till Jumma, haram, de dricker alkohol och så och så och så. Alhamdulillah, att jag inte fick jobbet. Men i stunden du ville ha jobbet. Du trodde att det var bra, eller hur? Som den här personen som missar flygplanet. Negativt, eller hur? Och sen störtar flygplanet. Var det negativt eller positivt? Positivt, eller hur? Så det ibland vi ogillar vissa saker. Men det är bättre för oss. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرًا. Som alla säger. Det må hända att vi gillar någonting. Men det är sämre för oss. Och vi kanske ogillar någonting. Men det är bättre för oss. Alla vet och ni vet inte. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ridha Allah fi ridha al-walidain wa sakhat Allah fi sakhat al-walidain. Idhan hadith tusayr Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahs behag ligger i föräldrarnas behag och Allahs vrede ligger i föräldrarnas vrede. Och denna hadith finns i Tirmidhi och Sheikh Albani nämner att den är hasan. Now, den här hadithen handlar om vikten av att vara god mot sina föräldrar. Och faran av att vara olydig och trotsig mot sina föräldrar. Här säger profeten a.s. något väldigt viktigt. Allahs behag, Allahs rida. Det som behagar Allah är det som ligger i att behaga föräldrarna. Vill du göra Allah nöjd? Och det är något vi alla strävar efter, eller hur? Att göra Allah nöjd är det största och bästa som finns. Hur gör vi Allah nöjd? Självklart genom att tro på honom korrekt och genom att dyrka honom så som han bör dyrkas. Men också när det kommer till föräldrar. Gör du dina föräldrar nöjda? Så gör du inshallah Allah nöjd. Och gör du dina föräldrar arg, så gör du Allah arg. Och författaren nämner här en väldigt viktig sak. Vad är det då som faller in under birrul walidain? Att vara god mot sina föräldrar och att göra föräldrarna nöjda. Han säger att det har nämnts då i Koranen och i Sunna. Generellt, att man ska ha ihsan, man ska vara god mot sina föräldrar. Och Allah nämner vissa exempel på att vara god mot sina föräldrar. Så allting som faller in under att vara god, att tala gott, att agera gott. Och beroende på föräldrarnas situation, tid och plats, allt det här faller in under elbir. Yani, det har inte nämnts specifikt. Godhet mot föräldrarna är si och si och så. Utan det beror på föräldrarnas situation, plats de bor på, kanske ålder och så vidare. Äldre föräldrar är mer behov av vissa saker. Yngre och starkare föräldrar är mindre behov av vissa saker och så vidare. Rika föräldrar är inte behov av dina pengar. Fattiga föräldrar är behov av dina pengar och så vidare. Så det beror på. Men det går tillbaka till ihsan. Och det vi nämnde i förra lektionen. Kom ni ihåg? Nu får ni ett litet test här. Vad var den här, hur kunde man definiera god karaktär? Vad var en av de bästa definitionerna av god karaktär? Vi nämnde det i förra lektionen. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Tayyip, hur skulle du som förälder, hur skulle du som förälder vilja bli behandlad av dina barn? Många av er är unga nu, ni kanske inte har barn. Eller unga barn. Men när ni får barn, hur vill ni att de ska vara mot er? Ni vill att de ska vara ärliga, eller hur? De ska aldrig ljuga. Tayyip, då ska jag aldrig ljuga mot mina föräldrar. Ni vill att de ska vara hjälpsamma. Då ska aldrig säga nej. Då ska jag aldrig säga nej till mina föräldrar. Jag ska vara hjälpsam. Ni vill att era barn ska hålla rent. Bädda sin säng, städa, eller hur? Alltså, jag måste göra samma sak med mina föräldrar. Eller hur? Det är väldigt enkelt. En annan kriterie som Sheikhen nämner är den här hadithen. Att det som gör föräldrarna nöjda och glada, det gör alla nöjda. Så man förstår att allting som gör föräldrarna nöjda faller in under elbir. Vad är det som gör just dina föräldrar nöjda? Att du städar, du diskar, du hjälper till att laga mat, du grusar i sopporna, du går och handlar, du ger dem gåvor, du ger dem presenter, du talar med respekt och så vidare. Allt det här är någonting bra. Och motsatsen, det som gör föräldrarna arga skulle hålla dig borta från, för det gör alla arg. Men det finns ett undantag som Sheikhen nämner. Och det är om föräldrarna vill att du ska göra någonting haram. Det är det som gör dem nöjda. Och att lyda Allah gör dem arg. Ska du då lyda dem? Nej. Då talar vi inte. Den här hadithen har inte med det att göra. Då kommer lyda till Allah före. Till exempel föräldrarna säger, min son, raka av dig skägget. Jag är inte nöjd med att du har skägg. Det gör mig irriterad. Skulle du lyda dem? Nej. Eller mamma säger till sin dotter, min dotter, ta av dig hijab, ta av dig jilbab. Den gör mig arg. Jag skäms. Grannarna, vad ska de säga? Min dotter har blivit extremist. Lyd inte. Att lyda Allah kommer före. Förstår ni? Men självklart, du ska inte heller börja trotsa och tala fult till dem. Allah säger, vad sahib hon är för dunya ma'rufa. Även fast de är dåliga, så lev i detta liv med dem på bästa sätt. Och ge dem nasiha, ge dem da'wa och så vidare. Ha sabr med dem. Men hadithen då handlar om, när det inte handlar om synd, så ska man försöka att göra föräldrarna nöjda. Vi går vidare till nästa hadith. Och det är en hadith som berättas från Anas ibn Malik radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. Det finns tre saker där muslimens hjärta inte ska känna hat. Ikhlas och amal lillah. Att utföra handlingar uppriktigt för Allahs skull. Och munasahat wilatul umur. Och att vara på bästa sätt mot de muslimska makthavarna. Och luzum jama'at al-muslimin. Och att hålla sig till den muslimska enigheten. Till den muslimska, yani, enigheten av muslimer. فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ. För, yani, de är tillsammans skyddade mot yttre, vad kan man säga, yttre faror. Och denna hadith är autentisk. Den finns i Musnad Imam Ahmed och andra böcker. Ja. Här Så nämnde författaren i förklaringen på den här hadithen. Och det är en jätteviktig hadith. Det finns tre saker som muslimens hjärta inte ska känna hat för. Eller känner man hat och avsky och har man problem med de här tre sakerna, då har man ett problem med sitt hjärta, med sin iman. Man har en sjukdom i sitt hjärta som man måste försöka att bota. Så här kan man rannsaka sitt hjärta och se om man har ett rent hjärta eller inte. Och han nämner här förklaringen av Ibn al-Qayyim på den här hadithen. Han säger att de här tre sakerna renar hjärtat. Och de tar bort hat från hjärtat. Han säger att hjärtat känner hat mot kyrk. Det största hatet. Och hjärtat känner också hat mot el-rish, mot bedrägeri. Och det är el-khuruj an jama'at al-muslimin. Att man gör uppror mot de muslimska makthavarna och yani, avviker från den enade gruppen med muslimer. Bil bid'a wa dalala. Genom att innovera saker i religionen. Han säger att de här tre sakerna fyller hjärtat med hat. Och han säger att botemedlet mot det här hatet är då motsatsen. El-ikhlas wa nus wa mutaba'atu sunnah. Nej. Han säger här då, författaren, att den som är uppriktig i sin religion till Allah. Det här är då, ni måste förstå här, personen som har ikhlas i hjärtat, viktigaste som finns, att inte sätta någonting vid Allahs sida, endast styrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är den viktigaste saken om man vill ha ett rent och ett friskt hjärta. Och man förstår att personerna som är kyrk och ogillar tawhid, ikhlas, är folk som är vars hjärtan är fyllda med hat och sjukdomar. Så ju mer ikhlas och tawhid, ju renare hjärta kommer man att ha. Och den andra är nusr. En nusr, yani, och det är ett väldigt, väldigt brett begrepp. Nusr betyder att yani, utföra saker och ting på bästa sätt. Välvilja. Och att ge saker och ting dess fulla rätt. Att ha nasiha till de muslimska ledarna. Vad betyder det? Att man ger de muslimska ledarna deras rättigheter. Man lyder dem så länge det inte handlar om olydnad till Allah. Man gör inte uppror mot dem med svärdet. Man förtalar dem inte. Man hetsar inte upp folket mot dem så att det blir instabilt i samhället. Man ger dem råd och tillrättavisar dem om man har möjligheten. Om du har den här möjligheten att du kan komma nära ledaren, och det kan vara en stor ledare och det kan vara en mindre ledare som har en mindre position i samhället. Men alla har brister. Och vi muslimer är speglar till varandra och vi ger varandra råd. Och den bästa martyren är vem? Den som går in till en orättvis ledare och tillrättavisar honom och blir dödad baserat på detta. Så vad gör man med råd till muslimska ledarna? Och att vara ledare är ingenting lätt. Det är en stor prövning. Du kanske sitter i ett slott och du har tillgång till miljardtals kronor. Det är ingen lätt, det är en prövning. Eller hur? Och du gör exakt vad du vill. Så att det kan hända att Satan kommer och leker med människan när han halkar. Och därför är rättvisa ledare någonting väldigt sällsynt. En av de sju som får alla skugga på domedagen. Så det kan hända att han halkar. Och då behöver han puttas tillbaka. På samma sätt som du skulle önska att någon kommer att ge dig råd om du halkade, så ska ni också ge ledaren råd på bästa sätt. Det här är inte tillåtet, så här får du inte göra, så här borde du göra och så vidare. Man gör någon nasiha. Och ulemanen är också här att man gör dua för ledarna. Man gör dua för de muslimska ledarna och inte mot de muslimska ledarna. Och jag vill betona en sak, jag ser här muslimska ledare. Någon säger så här, vadå, ska vi prata om Bashar al-Assad eller? Nej, han är inte muslim. Eller man säger han är kafir. Vi talar inte om honom. Vi talar om muslimer. de muslimska ledarna om de har brister. Annars. Då har Rasulullah alaihissalam sagt att vi ska ha tålamod och vi ska ha enligt sabr och vi ska ge dem råd och så vidare. Så vi gör dua för dem att alla ska välja dem. Och därför vissa av salaf sa, om jag hade en dua som accepterades, jag skulle göra det för vem? För ledaren. Att alla ska vägleda honom. Och det är det vi önskar för folk, att alla ska vägleda alla människor. Eller hur? Så man gör dua att alla ska vägleda honom. Ja. Och sen, den tredje saken är att man också då inte känner hat i sitt hjärta mot den muslimska enigheten. Jama'at al-muslimin. Att muslimerna ska vara enade. De ska vara tillsammans på Koranen och Sunna. Det här är någonting som vi alla ska älska och tycka om. Och personen känner hat i sitt hjärta mot detta, då har han grova problem. Han vill inte se muslimerna enade. Han vill se muslimerna splittrade. Att de ska tillhöra hans grupp och hans parti och så vidare. Det här är fel. Och en sån person måste verkligen korrigera sin iman. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Två hadith kvar. Det berättas från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama an-nasu kal-ibl al-mi'a la takadu tajidu fiha rahila. Muttafaqan alayh. I denna hadith säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att folk är som kameler. Av 100 så hittar du knappt en som går att rida på. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Mashallah. En väldigt, väldigt vacker liknelse. Som handlar om folk. Alla människor har brister. Men de som, vad kan man säga, har lite brister. Så lite brister att de passar till att ges ansvar. Att bli till exempel ledare över ett land. Att bli ansvarig över ett arbete. Att anförtros med rikedomar. De här människorna är väldigt få. De är som kameler. Kamelerna är väldigt upproriska djur. Och svåra att tygla. Att hitta en kamel som duger att rida på. Som duger att bära varor på. Som inte kommer springa iväg och börja bita och så vidare. Det är svårt. Jenny, du hittar en av 100 kameler som är bra. 99 de är kaos. Och samma sak är det med folk. Subhanallah. Och det här är sant. Jenny, när man letar efter folk som är ansvariga. Som utför arbetet 100%. De här eldsjälarna. Som verkligen brinner för sitt arbete. Är de lätta att hitta? Nej, alla de är svåra att hitta. Och ibland när man hittar dem, de är upptagna med annat. För de är populära. Eller hur? Så subhanallah, folk är som kameler. Du hittar knappt en av 100 som är värd att lita på. Och som man då kan ge det här ansvaret. Och sheikhen säger att det här är khabar. Det här är en information om hur folk är. Och det är också en irshad. En vägledning till att man ska försöka vara från den här 100. Och inte vara från de här 99 som är dåliga. Man ska försöka vara från de här bra människorna. Som går att lita på, som man kan anförtro med allt möjligt ansvar och uppgifter. Och sen som då utför det som det ska skötas. Ja, vi går vidare till den sista hadithen i denna bok. Och det är hadith Anas radiyallahu anhu. Det här säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. حسير رسول الله صلى الله عليه وسلم att det kommer att komma en folk, en tid till människorna där personen som håller fast i sin religion är som en person som håller fast i glödande kol. Det kommer att komma en tid innan domedagen där det är lika svårt att hålla fast i sin religion som det är att hålla i glödande kol. Och denna hadith finns i Tirmidhi. Och hadithen är sahih. Och sheikhen säger att den här hadithen finner också två saker. Den är khabar och irshad. Den berättar om muslimernas tillstånd innan domedagen. Att innan domedagen yaqillu al-khayr wa asbabuhu wa yukthiru al-shar wa asbabuhu. Innan domedagen så kommer goda saker att minska. Och orsakerna till gott kommer också att minska. Och ondskan kommer att öka. Och medel till ondska kommer också att öka. Och under den tiden så kommer personen som håller fast vid sin religion att vara aqallul qalil. Mindre än få. De kommer vara jättefå. Och här är qalil fi halati ashidda wa mashaqqa azima. Och de som på den tiden då ondskan har blivit utbredd och det goda har blivit sällsynt håller fast vid religionen kommer att vara sällsynta. Och de kommer att befinna sig i en väldigt, väldigt trängd situation. Och de kommer behöva utstå otroligt mycket svårigheter och motgångar. Som en person som greppar i glödande kol. På grund av det stora antalet mu'aridin. Folk som trotsar honom. Och kathratul fitan al-mudilla. Och de alla prövningarna och motgångarna. Prövningarna i ash-shubuhat. Det här är det som då vi befinner oss i idag. Det finns mycket shubuhat. Yani tvivel i religionen, innovationen och ilhad, ateism och förnekelse av sanningen. Och fitan ash-shahawat. Och prövningarna av människans lustar och begär. Wa insirat al-khalq ila ad-dunya wa inhimakuhum fiha. Zahiran wa batinan. Och vi finner att i den här tiden är folk också besatta av dunya i sitt inre och sitt yttre och de lägger all vikt på dunya. Wa da'f al-iman. Och folk befinner sig i ett tillstånd av svag iman. Wa shiddat at-tafarrud. Och de lider av en enorm ensamhet. Liqillat al-mu'in wal-musa'id. Och de lider också av bristen av folk som stöttar dem och ställer upp för dem. Subhanallah. Allah musta'an. Innan domedagen. Och det här är ikhwa. Är khabar från Rasul alayhi sallallahu alayhi sallam sadiqul masduq. Alladhi la yantiqu anil hawa. Profeten alayhi sallam berättade om vad som ska hända innan domedagen. Och han berättade hundratals, tusentals saker som ska hända innan domedagen. Och allting händer exakt som han har sagt. Det här är ett tecken på att han är en sann profet. Den här tiden berättade profeten om. Och den här tiden är också en tid som kanske man kan säga finns nu. Och Imam Sa'di, han nämner, han talar om hur dåligt det var på hans tid. Hur den här hadithen återspeglas på hans tid. Och han dog för när 60 år sedan någonting. Subhanallah. Vad skulle han säga om han levde idag? På hans tid det fanns knappt elektricitet nästan, internet och så vidare. Vad skulle han säga om han levde idag och såg vad som finns? Allah musta'an. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Men han säger att personen som på den tiden håller fast vid sin religion, upprätthåller religionen och trotsar alla dessa prövningar och allt detta motstånd och står fast på sanningen och han har al-basira wal-yaqin och iman, stark iman, kommer på den tiden att vara från de bästa av människor. وَعَرْفَعْهُمْ عِنْدَ اللَّهِ دَرَجَةً. Och den som hos Allah har den högsta statusen. وَعَظَمُهُمْ عِنْدَهُ قَدْرًا. Och den som hos Allah är bäst. Ey wallah. Yani folket av sanningen kommer innan domedagen att vara få. Kommer att ha otroligt mycket motstånd. Men den som står fast på sanningen, han har bushra. Han har enorm belöning att vänta. Och han är från Allahs awliya. I detta liv och i nästa liv. Som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att islam började främmande. Och kommer återigen att bli främmande. Fatuba lil ghuraba. Så glada budskap. Eller jenna till främlingarna. De, mashallah, som profeten beskrev att de är ett mindre antal människor bland ett stort antal dåliga människor. Som försöker att korrigera det som människorna har förstört. Så att de har en enorm belöning att vänta hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det kan vara svårt att hålla fast vid sanningen och ha alla emot sig. Men man måste hålla fast vid sanningen. Även om religionen blivit främmande, även om folk skrattar åt dig, även om folk kallar dig för extremist och fundamentalist och wahhabist och salafist, jag vet inte vad, stå fast på sanningen. Låt dem ge dig dessa öknar. Så länge du följer Koranen och sunna, alhamdulillah. Och folk kommer alltid att klaga. Och att göra alla människor nöjda är omöjligt. Och speciellt i tiderna där religionen har blivit främmande. Allah musta'an. Och han säger också att den här hadithen är en irshad. En förmaning till denna umma. Att yani, acceptera att ha tålamod i den här situationen. Och att det här är det enda som man måste göra. Att även om man kommer att möta motgångar, så måste man ha tålamod på sin religion och sin iman. Trots allt motstånd man kommer att möta. För han kommer att ha de högsta nivåer hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah kommer att hjälpa honom med det han tycker om och är nöjd med. För en person får inte motgångar mer än vad han klarar av. Han nämner sheikhen en jätteviktig sak. Och det är att trots dessa motgångar så får man inte tappa hoppet. Man får inte ge upp. Du är främmande, du är udda. Du är från de få som håller fast vid sanningen. Du får inte tappa hoppet och ge upp. Allah kommer inshallah och hjälper dig. Och subhanallah, från domedagens tecken är att folk kommer bli svaga i religionen. Folk kommer ta lätt på islam. Folk kommer att ta lätt på religionen. Och inte bara det. För domedagens tecken är att folk till och med kommer lämna religionen. Han kommer sälja sin religion för någonting världsligt. يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَدِ مِنَ الدُّنْيَا. Han säljer sin religion för någonting värdelöst. Ett arbete, en kvinna, en bil, ett hus. Han är beredd att kompromissa med religionen. Ett uppehållstillstånd i Europa. Allt möjligt. Han är beredd att sälja sin religion för någonting världsligt. Subhanallah. Allah musta'an. Och vad är det då sheikhen säger när han beskriver hans tid? Han beskriver hans tid. Och han levde inte i Paris eller London. Vad levde sheikhen? Han levde i Saudiarabien, i Qasim. Yani någonstans nära Riyadh. Där folk var jättereligiösa. Tayyib. Han beskriver hans tid. Han säger, den här hadithen liknar verkligen våran tid som vi lever i. Den liknar våran tid som vi lever i. Det här som profeten alaihissalam nämnde. Han säger att ingenting finns kvar från islam utan dess namn. Och ingenting finns kvar från Koranen utan dess bokstäver. Imanun da'if. Folks iman har blivit svag. Och kulubun mutafarriqa. Folks hjärtan har blivit splittrade. Och hukumat mutashattita. Splittrade regeringar. Och adawat wa bagda. Och hat och fiendskap mellan muslimer. Inre och yttre tjafs och bråk mellan muslimer. Man arbetar öppet och dolt för att försöka att krossa religionen. Och sprida al-ilhad och al-madiyat. Att sprida ateism och förnekelse av Allah. Materialistisk tänkande. Ja. Och han säger då, fortsätter och säger senare, och da'wat ila al-fasad al-akhlaq wal-qada ala baqiyatu ram. Och man har också ett slags krig, ett fysiskt krig mot god karaktär. Man försöker att ta bort den islamiska karaktären. Och man försöker att vända folk till dunyas zakharif, till det vackra av detta liv, så att dunya har blivit deras viktigaste mål. Subhanallah. Och dunya har blivit det som gör dem nöjda och det som gör dem arga. Yani, vad är folks måttstock till vad som är bra och dåligt? Om det är dunya de är nöjda, de är nöjda. Om dunya går dåligt, de är arga. Inte religionen, utan det viktigaste är för dem dunya. Allah musta. Och han säger وَدِعَايَاتٌ خَبِيثَةٌ لِتَزْهِيدٌ فِي الْآخِرَةِ. Och man försöker också uppmana folk med det här vidriga kallet att glömma bort nästa liv. Att inte sträva och kämpa efter nästa liv. وَإِقْبَالُ وَالْإِقْبَالُ بِالْكُلِّيَّ عَلَى تَعْمِيرِ الدُّنْيَا. Och att folk helt och hållet ska vara fästa vid dunya. وَتَدْمِيرُ الدِّينِ. Och förstöra religionen. وَإِحْتِقَارِهِ. Och man försöker då att yani förringa och sänka religionen och dess folk och man gör narr av dem med allt möjligt. بِكُلِّ مَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ. Ja. Och så vidare tills han då fortsätter. Allah al-musta'an. Ja. Så han säger då, med allt detta så finner vi att den här hadithen yani är korrektig. Men trots detta, alhamdulillah, så ska al-mu'min inte misströsta om Allahs rahma och inte tappa hoppet. Och han ska inte heller förlita sig på de yttre sakerna, utan han ska förlita sitt hjärta på Allah subhanahu wa ta'ala, han som kan orsaka och ändra på allting. Och han ska se hopp framför sig och Allahs löfte, Allah som inte sviker sitt löfte, och att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att underlätta efter svårigheter, och att efter svåra tider kommer lätta tider. Allah musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah musta'an. Så att Allah musta'an. Och så är det, ikhwan. Man måste hålla fast vid sanningen. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam nämnde, som vi sa här, hadithen om främlingarna, att islam började främmande. Han nämnde här hadithen att det kommer tiden där personen som håller fast vid religionen är som personen som håller fast vid glödande kol. Hadithen också om att islam och muslimerna kommer splittras. Muslimerna kommer splittras i 73 grupper. Alla är vilse förutom en. De som är på det som profeten Muhammed och hans sahaba var på. Det är de som följer den rätta och sanna och rena islam. Han nämnde också att det kommer alltid finnas en grupp från denna umma som är segerrika och klara och tydliga på sanningen. De kommer inte att yani, layadurum, skadas av de som sviker dem och de som trotsar dem och de som sviker dem. Så alhamdulillah, folket av sanningen kommer alltid att finnas kvar. Och folket av sanningen kommer alltid att trotsas. Och av folket av falskhet, man kommer att svika dem. Men då gäller det att man håller fast vid sanningen. Och som han nämnde, väldigt viktig sak här. Ibland man kan tappa hoppet. Man tänker, jag har alla emot mig, jag har subhanallah, allt är emot mig. Jag känner mig så ensam, så udda. Och då kanske man kollar på det materialistiska. Hur i hela världen ska jag kunna göra da'wa? Hur ska Allah ge mig seger i min da'wa? Och så vidare. Glöm det materialistiska. Allah kan göra vad som helst möjligt. Med vilka förutsättningar som helst. Eller hur? Så sätt din tillit till Allah. Och gör dina asbab, det du är skyldig att göra. Och inshallah, saker och ting kommer att bli bra. والله أعلم. نعم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بتكر الله سبحانه وتعالى som gav oss möjligheten att fullborda och läsa den här boken. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra denna kunskap som ett bevis för oss och inte mot oss på domedagen, och gynna oss med det vi har sagt. والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.